Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl. Nu är det så här, Anna, att på senare tid har det dragit sig in ganska mycket nya lyssnare.
Mm, underbart.
Det, ja, faktiskt både här och nya följare på Instagram. Det är ju asroligt. Mm. Men vi får ju ibland frågor som tyder på att det är nya lyssnare och att de kanske inte har hunnit ikapp. Så att jag tänker ta tillfället i akt att presentera oss lite och
Oj,
den här podden.
Spännande.
Och, jag kommer inte att göra det på rim. Nej. Jag gör ju ibland saker på rim. Varpå du börjar svettas i ymnigt. Sist hade jag även komp med mig. Men vi skriver en bok, du och jag. Och vi har ju konstaterat att om vi inte hade skrivit den tillsammans så hade det blivit i pixiformat. Eftersom jag är ganska snabb från A till B.
Yeah.
Så att nu tog jag chansen. Jag har skrivit pixiboken om Anna och Lena.
Vilken tur att inte jag gjorde det här momentet.
Ja, för då hade den här podden blivit en Norén-pjäs i 463 akter.
Ja.
Hon kom. Ja. Nej, är du beredd?
Ja.
Luta dig tillbaka nu, hjärtat, för nu får du en pixibok.
Gud, vad härligt.
Det var en gång en flicka som hette Lena. Hon åkte tåg till Askersund en fin aprildag 2019 med 5 överfulla väskor. Hon var nervös och pepp inför sitt deltagande i Sveriges televisionsprogram Tjuv och polis, där hon skulle vara expert på spaning. På plats mötte hon resten av polisstyrkan och den briljanta kriminalteknikern Anna Jinghede. Anna och Lena hade många kvällar tillsammans i restaurangen på hotellet efter inspelningarna. De pratade om deras unika förmågor och att de lämpade sig väl för ett samarbete. En av dem kunde smyga på folk och ställa till det största allmänhet, medan den andra kunde sopa igen spåren. De skämtade lite om att skriva en bok tillsammans. En fin höstdag kom de på idén att starta en krimpodd. De var trötta på de självutnämnda experterna, journalisterna som vände och vred på färska case och allmänna förståsigpåare. De skulle ju skapa krimpoddarnas krimpodd och därmed basta. Det var fakta som behövde nå folket, myter som skulle avlivas och detaljer som ville broderas ut. Och tydligen var det ett och annat skratt som också skulle ut. Det damp ner ett mejl. Norstedts ville veta mer om den här boken som höll på att formas och en fika senare var kontraktet ett faktum. En bokbebis skulle bli lilla syster till poddis. Anna och Lena slet som alla andra småbarnsföräldrar. Det trollades med tid. Egentid, poddtid, skrivtid, framtid och en absolut icke-befintlig jävla fritid. Men som de älskade varandra. Det var nöd men mest lust. Den ena gasar och den andra bromsar. Den ena är ett socialt geni medan den andra helst vill gå bredvid. En slår på volley och säger att allt är möjligt och sprutar ur sig idéer. Den andra formaterar, förpackar och försöker i kaoset skapa ordnung. Den ena är jing, den andra är jung. Snipp, snapp, snut, så var pixiboken slut.
Slut är den ju inte. Det där är ju slut på dialett.
Ja, ja. Den här kommer, det är en serie.
Mm. Det är ett helt band man kan köpa.
Är det något du vill tillägga i detta?
Nej, alltså jag är ju full av beundran. Du har inrymt så många händelser på så kort taltid.
Ja.
Så att jag hade inte ens kommit från Askersund än om jag hade gjort
jag satt
försök.
Där på tåget. Tyget bredvid mig var bärnstensfärgat och det doftade lavendel.
Ja, lite så.
Ja?
Nej, men underbart, Lena. Vad kul. Jag tycker det var en briljant idé av dig, det här. För att jag märker ju, precis som du också nämnde där inledningsvis, att vi får ju frågor, men det är ju fortfarande inte helt solklart för alla vem som är Ljungdahl och vem som är Jinghede.
Nej.
Så att nu kanske man har fått ett visst förtydligande, så får man ju
sen klarnar det längs vägen.
Ja.
Välkomna, ska vi säga, till alla nya lyssnare. Det kommer klarna. Och sen kan ni ju alltid gå bakåt i avsnitten. Yeah. Man kan alltid lyssna om och lyssna igen.
Såklart. Yeah. Aha, ska vi lämna den här härliga introduktionen då och ge oss i kast med veckans tema?
Ja, det tycker jag.
Du, jag skickade ju en bild till dig idag. En så kallad hiss-selfie.
Ja, de skickar vi ganska ofta till varandra.
Ja, det gör vi. Alltså, det gör vi. Ja. Du har ju öppnat upp lite en Pandoras ask hos mig. Mm-hmm. Jag har ju aldrig tagit selfies innan mitt första möte med Lena Ljungdahl.
Det är enda sättet vi hinner umgås på, Anna Ljunghede.
Det är ju det. Och ofta så säger ju de här bilderna ganska mycket.
Ja, det blir små ögonblickscheck på hur du har det.
Ja. Mm. Den här bilden jag skickade till dig idag, den tog ju jag då omedelbart efter att jag hade kommit ut från ett ganska långt möte med en åklagare och ett antal utredare med anledning av ett ärende som jag jobbar med. Och då när jag klev in där i hissen och betraktade mig själv, jag ska säga då innan till mitt försvar lite att jag var lite stressad inför det här mötet. Ja. Det blev en snabb Superman omklädning i omklädningsrummet och iväg. Mm. Du kanske noterade något avvikande på bilden?
Ja, det gjorde jag. Och jag log i mjugg just för att det också är du. För det här sitter inte väl i dig, kan jag säga. Jag hade skitit i det, men jag kan verkligen förstå hur du började få pattsvett av synen som utspelar sig i spegeln, kanske du hade det.
Ja, alltså min första instinkt var ju att slå min panna blodig i spegeln i hissen. Ja. Liksom, och hoppas att jag skulle svimma av och vakna upp en annan dag. Typ så.
Ja.
Men kan du inte berätta då för våra...
Jo, det som är att Anna står i hissen. Hon har sina arbetsglasögon. Hon har vällagd frisyr. En lagom pärlemorskimrande läppglans. Hon har en kriminaltekniker kjorta och sina axelklaffar. Och sen har hon en liten flärp fram på bröstet fäst med kardborreband där det står tekniker på. Upp och ner.
Upp och ner.
Ja. Upp och ned var den. Ja.
Mm. Mm. Ja, men alltså så här är det ju. Det är ju inte alltid det går bra.
Vet du vad, det första jag tänkte när jag såg det här, det var fan vad skönt att någon annan gör det. För att jag har ju gjort en liknande.
Nej,
och det
sant.
Var att jag var i ett av de större mediehusen här i Stockholm och skulle utbilda ett gäng journalister innan de skulle åka iväg och rapportera sport från Rio de Janeiro.
Mm.
Det var, jag tror att det var fotbollssport vid tillfället.
Mm.
Och jag håller, vi har gjort liksom en hotbildsbedömning på resemål och så vidare. Och sen så är det paus. Jag kanske har stått och babblat i en halvtimme. Är det paus. Går in i badrummet och ser en syn och dog lite inombords. För att då hade jag en omlottblus som hade en knapp som har gått upp. Så att när jag ser mig själv i spegeln så ser jag min egen navel.
Nej.
Det har varit öppet ner till navel. Jag hade inte bar hud. Alltså jag hade ett plagg under. Ja. En så kallad bysthållare. Mm. Ja.
En liten, den lilla snutthållaren fick ändå.
Men det har varit öppet till navel.
Se dagens ljus.
Och då hann jag bara tänka, fan jag har inte plockat upp. Ibland kan man ju se kanske att någon blick flackar lite söderöver.
Mm-mm, lite oroligt.
Inte en enda. Och eftersom det var spört så var det flest män i det där rummet. Nu vad det har med saken att göra. Men inte en enda misskrediterande blick.
Nej, men
har jag fått.
Vad spännande.
Så de,
de kanske helt enkelt trodde att du var liksom lite så här modern by mistake. Typ att det här är... Så jädra inne nu. Så att jag vågar inte ifrågasätta den här coola bönan.
Nej, så kan det vara. Så kan det vara. Men det är så det är.
Ja, men det är ju så att det är ju inte alltid som det går på räls, helt enkelt. Och ibland kan man ju kanske få känslan av när vi pratar om olika, våra olika intresse- och specialistområden att det alltid gör det. Som att vi kan mycket och att det liksom alltid flyter på.
Mm.
Så vi har ju tänkt idag att vi ska prata om de där dagarna då det inte gör det.
Alltså, för de finns.
De finns ju. Skitdagarna. Ja. Låt oss kalla dem skitdagarna bara. Mm.
Ja, vi började brainstorma. Jag skrev ihop en snabb lista och skickade över till dig. Vad var det du svarade? Det är ett jävla under att du lever.
Ja, ja, men herregud. Det ja. Kan för övrigt i sig bli en egen del i Pixie-serien, ja. Känner jag. Mm. Nej, men, och när du levererade ämnet, för det var ju ditt förslag den här veckan, då gick jag direkt igång. Mm. Då tänkte jag direkt på vår vän Murphy.
Mm.
Du vet, man skyller så gärna på Murphy eller lagen om alltings jävlighet.
Jajamän.
Men känner du till storyn bakom Murphy?
Inte mer än att jag tror att den var typ tvärtom. Han ville väl... Vill han inte ta reda på saker som skulle kunna gå fel i förväg eller något sånt?
Ja, alltså... Storyn är så här, för det första ska vi kanske säga att man vet inte 100% vad det var som hände i den här stunden. Så att det är ju lite så här trist på något vis. Men enligt liksom sägnen så är det så att Murphys lag har liksom sin förklaring i Edward Murphy, som var någon form av, jag vet inte om han var... vetenskapsman eller ja, ingenjör var han ju, det sa jag ju, men han uppfann olika saker som hade med rymd liksom resor och grejer att göra, och flygingenjörskonst.
Ja.
Så han höll på att experimentera med raketslädar och katapultstolar och allt möjligt i USA:s flygvapen, och det här var ju typ 40, slutet på 40-talet någon gång.
Mm.
Och han var perfektionist. Han visste ju att det var ju liksom en förutsättning, för det fick ju inte fucka upp om man ska skicka upp någon i atmosfären. Nej. Eller ja, högt upp i skyn helt enkelt.
Ja.
Ja. Så att hans uppgift var ju här nu att se till att piloten och eventuell besättning skulle undkomma då ett eventuellt flyghaveri. Och då höll han ju på nu och utformade cockpits. Vad säger man? Cockpittar.
Ja. Cockpitterier.
Han var expert på cockpittar.
Ja.
Ja. Och då säkerhetssystem.
Ja.
Och sen så var det helt enkelt så att vid något tillfälle så blev det ändå strul. Vid något av de här experimenten så var det något av de här mätinstrumenten som inte fungerade, och han fällde då den här berömda kommentaren. Alltså, om det finns ett sätt att göra något fel så kommer de att göra det. Och han hänvisade då till en tekniker som hade installerat den här givaren bakvänt.
Ja.
Ja, och så myntades då begreppet och liksom lagen. Men om man ska tro litteraturen här så hade han liksom inte för avsikt att liksom se på det här så negativt, utan det här var egentligen någon slags positivt menad uppmaning på något konstigt vänster. Men vi idag så liksom använder vi ju det här begreppet som att ja, om liksom, om det kan gå åt helvete så kommer det gå åt helvete. Lite så. Det är lite deppigt ju. Vi har ju... Nu var ju inte Murphys lag först på något sätt. Utan har du hört talas om stackars Sates lag? Den svenska varianten?
Nej.
Nej, den har sin historia från 1800-talet. Nämligen.
Alltså förlåt, men om det är någon ny lyssnare som undrar om det är Ljungdahl eller Ginghede som pratar nu, så det här är alltså Ginghede, alltså inte Pixiebok-människan.
Nej,
utan nu är det Ginghede.
Men jag ska släppa det här nu, det var en liten utvikning. Men stackars Sates lag har vi har Murphys lag, eller ordstäv som liten tuva skälper ofta stort lass och sånt. Som det skälper, precis. Ja. Det är alltså detta vi ska prata om och uppehålla oss kring idag. Har du några tårtfogde erfarenheter?
Tårtfogde? Ja, det är ju en klassiker. Att man kan säga att allting som går åt helvete inom polisen. Kommer du för sent, glömmer du saker, gör du bort dig, tappar du en tjuv och så vidare och så vidare. Då måste du bjuda på tårta.
Mm.
Och ja, jag har fått bjuda på tårta. Ibland har jag också vägrat bjuda på tårta.
Nej, men det kan man inte göra, Lena.
Dels för att jag tycker tårta är jätteäckligt, ja. Och dels för att jag är en motvallskärring och tänker du kan vara tårta. Men jag har satt mig i situationer där jag kanske borde ha bjudit på tårta. Ja, det första gjorde jag... du vet, när man ska skriva ut ett förundersökningsprotokoll. Mm. Det kan ju vara ganska många papper som
det kan
ska
vara några tusen sidor, ja.
Mm. Ljungdahl skrev ut sitt första förundersökningsprotokoll. Det är en ganska stor dag när man liksom fuppar, som man säger. När man stänger den första förundersökningen. Mm. Jag valde fel skrivare, så jag skrev ut det här på etikettskrivaren.
Men jag orkar inte.
Och etiketterna, då pratar vi kanske 5 gånger 1,5 centimeter. Det är en sån etikett som ska på ett kuvert.
Beslag, eller ja. Precis.
Mm. Oh, där skrev jag ut fuppen. Digg, 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 digg. Och sen så står ju också etikettskrivaren i ett annat rum. Så att detta visades ju inte förrän rullen hade tagit slut i etikettskrivaren. Varpå min chef tapetserade hela grupprummet med de här etiketterna. Så min fupp, alltså förhör, beslagsprotokoll på etikett.
Men alltså får jag bara fråga, var du aspirant när det här skedde? Eller var det här liksom Nej. Under din...
Nej, det här var på... när jag jobbade på rave-kommissionen.
Ah, okej.
Okay. Men, men så alltså, det här var ju ett narkotikabrott som kom ut på etikettskrivaren.
Jag förstår. Men alltså, det här kan ju omöjligtvis ha varit en fadäs som inte tarvade tårta. Du kan inte ha duckat för tårta i den här situationen.
Den passerade inte obemärkt.
Nej, nej.
Nej.
Jag fattar. Ja, okej. Okay. Ja, jag älskar bjussigheten.
Ja, jag har också skrivit jag älskar dig till LKC, alltså kommunikationscentralen. Ja. Det trodde jag faktiskt inte ens gick.
Men på radion, alltså meddelande
nej,
via...
Nej. Nej, på min telefon så har jag skrivit jag älskar dig. Och sen så har det gått iväg på något jävla vänster, så får de upp det i sin sån här rulle. Varpå de riktade upp till oss och meddelade att vi älskar dig också, Lena Ljungdahl. Och då hörde jag hela du vet ju hur det ser ut på LKC, det sitter ju en väldigt massa operatörer och man hörde det bara ja, jätteroligt. Du kan komma upp på vårt plan med tårta sen.
Ja, ah, det är underbart.
Ja.
Ja, ah, jösses. Ja, men alltså de här handhavande felen har man väl alltid, eller de flesta poliser har väl några erfarenheter kring det här. Det är ju mycket att tänka på och hålla koll på. Sen är man dessutom lite nervös eller stressad, då kan man ju ge sig fan på att det kommer att liksom strula till sig. Jag har ju berättat i någon annan podd, tror jag, om mitt första arbetspass som aspirant, och vi hade ett efterföljande och jag satt bak i en buss och skulle försöka manövrera min radio, och det gick ju inte alls liksom. Så att, visst har man klantat till det så där några gånger, hamnat på fel kanaler och pratat rätt ut med fel grupp och sådär, men det här var ju ändå lite spännande. LKC-meddelandet gillar jag.
Ja, och få reda på att det faktiskt funkade.
Ja, det var ju en kvalitetskontroll kan man kalla det.
Så kan man se det.
Eller funktionskontroll. Ja,
ja. Ska vi börja med bilrelaterade saker?
Ja, men alltså det här med fordonsrelaterade erfarenheter, det är ju också en sån här återkommande anledning till att det bjuds tårta. Mm. Det är ju så här, när jag började på Örebro polisen, då hade vi en stor matsal. Och det kunde ju vara liksom ett par gånger i veckan när man kom in från ett pass och det stod tårta. Alltså det är ju verkligen liksom en vedertagen grej. Att man bjussar tårta.
Är det här anledningen till varför polisers midjemått ökar med tjänsteår?
Det kan ju absolut vara en bidragande orsak. Men jag måste säga att jag upplever inte att det är fullt så vanligt idag med tårtbjudning faktiskt. Nej. Jag vet inte om det är en utdöende tradition. Men alltså, jag kommer ihåg mitt allra första pass när jag skulle själv rulla ut i radiobil från garaget. Vi hade ett extremt trångt, eller vi har det, garage. Och min instruktör säger, ta det nu för fasen, ta det lugnt nu med pelarna. Ja, ja. Jag har full koll. Och sen skrapar upp hela vänsterskärmen. Alltså, den är inte rolig. Det är inte
Gud,
kul.
Nu såg jag framför mig hon i... Har du sett den fenomenala serien Dips?
Nej.
Hon som inte kan köra bussen. Nej, fantastisk. Titta på dips, ni som inte har gjort det. Jaha, okej, okay, så du kraschade in en pelare med första passet också.
Ja, nej, men alltså det här när man börjar med, vid avrapporteringen första passet med att skriva liksom en typ anmälan på sig själv, eller vad det nu kallas. Ja. En avvikelseanmälan. Ja. Det är inte roligt.
En trafikmålare på sin egen bil. Ja, den är klassiker.
Du då, har du något i fordonsväg?
Ja, alltså jag tänker på de här gångerna när man kom körande med en bil och har jävligt bråttom. Nu pratar vi kanske inte span, mer när jag jobbar på ordningen. Mm. Eller när man jagis eller någonting som gör att man väldigt snabbt ska kastas ur bilen. Det är inte bara en gång det har glömt att stoppa i P-läget. Oof. Så bilen fortfarande snurrar. Mm-hmm. Och den här klassiken som jag har gjort väldigt många gånger, man ska kasta sig ur bilen och inte ha tagit av sig bältet så att man blir hängande i och med att man har skyddsväst så känns ju inte bältet, för det sitter ju liksom inte diktan mot tuttarna.
Nej.
Utan att man liksom på ett väldigt pondusaktigt sätt hänger i sitt eget säkerhetsbälte. Så papphammar. Det är lite Reuter och skog över det hela.
Ja, men faktiskt. Ja, man framstår ju som en inte särskilt skarp konstapel.
Jag kan berätta om en ganska allvarlig sak. Det var inte jag direkt inblandad, men det var min tur. Alltså min grupp som jag jobbade i Skärholmen. Där åkte de på ett case och sen kastade sig ur bilen båda två. Glömmer stänga dörrarna och nyckeln sitter i, så att när de ligger framför bilen och brottas med personen som skulle gripas så är det en annan som hoppar in i radiobilen och snor den, så att det är en som snor polisbilen, och då är det ju en annan polisbil på plats, så att det blir ju en biljakt genom Söderort där radiobil 2990 jagar radiobil 2980.
Nej, vad sjukt.
Och det här larmanropet, jag tror att det är ganska många poliser som har det sparat på sina telefoner. Mm-hmm. För det är ett fantastiskt rolig dialog på LKC, alltså på larmsamtal, i och med att de trycker på larmet. Och det bränns ju rakt över skärmens torr och så vidare. Och folk måste ju ha tittat på det, vad fan är det som pågår? Man har inte vet att den som sitter i första bilen inte ska sitta i första bilen.
Nej, precis.
Så att, note to self... dra ut nyckeln, alternativt stäng dörren så att ingen kommer åt. Ja. Det går ju att låsa fast blåljusen igång. Liksom.
Det är ju en typiskt bra grej. Jag har ju också glömt det där med parkeringsbroms i en backe. Och när jag sen kommer och ska hämta min bil så står den kloss mot en bil.
Nej, med framförvarande bil. Den rullar iväg.
My bad. Och det här var ju också lite jobbigt då, för att då fick jag ju kontakta LKC och göra en QP och få kontakt med fordonsägaren. Och det här var när jag var privat. Faktiskt när jag gick sista terminen på polishögskolan. Så att jag fick ju tag i fordonsägaren och jag fick en adress. Och jag ringde ju på då och lite skamset stod och skrapade med tassen där och tittade i golvet och sa ja, jo, det är så här, ja. Ja. Varvid han kliver ut och så säger han, det var inte så farligt, du vet, den där bilen, det är inte så noga, vi tittar på den där. Han säger, om du byter lyktan bak så blir det bra.
Jaha.
Och då köpte en ny baklykta till honom mot glas som var trasigt och så var det inget mer med det. Ja, men då blir man ju nöjd ändå.
Vad karma.
Ja, verkligen.
Det är ganska
verkligen.
Många som skulle köra en smitning för trafik och lycka på den och bara... Jaha. Hoppas att ingen såg och dra, men det är faktiskt ett brott att göra så.
Ja, det är absolut.
Jag har också vid ett tillfälle angående bil varit och spanat i P-husgaraget vid gallerian här i Hamngatan i Stockholm. Mm. Och jag var ganska ensam på objektet. Vi hade varit inne i gallerian och jag var med om dem där runt. Och så går han i garaget och jag ropar på radion så här, nu går han mot bilen. Jag hoppas liksom att någon spanare annan skulle kanske kunna ta själva färddelen ut från garaget, men när jag hör ingenting på radio, tänker fan är de någonstans, här får vi fortsätta då, så att jag ser ju han går till sin bil, kutar till min bil, ser baklyktorna på hans bil, åker mot bommen, det är en sån här bom så, stoppar in, jag kommer inte ihåg om det är med kortet eller biljetten, och så står det ju i displayen på den här, så här trevlig resa, tack skriker jag typ för mig själv, kör. Det jag glömt är att jag inte tittat fram, så att bommen har inte åkt upp än, utan det står trevlig resa, och då öppnas inte bommen förrän man typ tar
kvittot. Det var signalen. Gasa i 100.
Ja, trevlig resa, tack, hej. Så att den här bommen bara flog, den flyger upp och gör en form av 360 och landar i ett crescendo bakom mig. Tänker, men satfläsk för helvete. Nej, jag måste spana, så att jag åker bara och sen ringer jag till gallerian.
Men, vänta. Jag måste spana, säger du.
Ja.
Du tycker inte att dina chanser har decimerat en liten smula?
Han såg
detta.
Ju inte det här.
Nej, och men även om han hade hört det. Det blev VMA.
Fast vänta här nu. Även om du tittar i backspegeln och ser en blå Audi med en tjej med snusnäsduk i håret och läppstift och alltihopa som drar en bom, det är ju inte solklart att jag har bängen efter mig. Det där är ju en snurrkärring som inte kan se.
Faktiskt helt rätt.
Det är väldigt opolisiärt, hela situationen. Jag skulle säga att jag är supersafe att spana. Jag skulle kunna hänga fast med dragkroket på fanskapet resten av passet. Han hade förmodligen ringt polisen. Oh. Nej, men då ringde jag i alla fall till gallerian och så sa jag, hej, jag är polis. Jag var tvungen att åka. De bara, vi har gått ner och hängt upp den där. Det händer ungefär 16 gånger om dagen. Ja, men okay. Då så. Ja, men kanske bör byta system, tänkte jag.
Ja, det var kanske dags. Ja, men jag har ju också, alltså, för mig har ju, jag har ju haft några såna här situationer i samband med att man har känt sig stressad. Mm. Bland annat så vill jag minnas ett ganska uppmärksammat mordfall som kom in, som vi skulle jobba med, jag och en kollega. Och så skulle vi snabbt iväg, och det här var ju, då hade man ju anträffat en kropp utomhus. Och vi skulle ha med kroppstältet, för vi förstod att det kommer bli mycket media på platsen snabbt. Så vi måste ha tältet, och det handlar ju också om att skydda spår på kroppen.
Mm.
Och du vet hur det är det där när man ska koppla på, eller kanske inte vet, men det här när man ska samarbeta under stress och det är oklart vem som gör vad. Liksom. Vi skulle koppla på en släpvagn då med det här tältet. Och du vet, när vi båda två ska så här kollegialt hjälpas åt, så att ja, en lyfter på, en sätter i kabeln
en
där.
En snurrar.
Ja. Mm. Men det ingen gjorde var att försäkra sig om att släpet verkligen var väl förankrat. Så när vi rullar ut ur polishusgrinden och Aftonbladet, Expressen och diverse andra stormedier står och väntar in, då Jinghede och nämnda kollega rullar ut i den stora mäktiga Ford Tristaren med det påkopplade släpet, och släpet rullar av och iväg när vi går ner för den här... Ja. Då känner man sig ju inte som världsbäst.
Incoming!
Ja. Och min kollega som är ganska stark, så jag ser, hans tinningpulsåder trodde jag skulle brisera. Jag ser honom gå ut, lyfta med handkraft detta släp, stövla iväg, häkta på det, sätta sig bredvid och säga han, kör! Ja, alltså, jösses.
Jag har ju också rusat. Jag skulle, en person som tänkte att han skulle springa ifrån mig.
Uh-huh.
Det är ju trist.
Ja, det, är ju någonting, det vill man ju inte.
Det är ju någonting i en som bara, det ska du så fan heller. Jag ska inte bli ifrånsprungen. Och då ska det ju till så att man har ju 12 kilo pryttlar på sig.
Ja, och då skulle jag övervikt. Jag har även 12 kilo övervikt som ska...
Okej. Och då skulle jag lite smidigt, vilket jag också gjorde, måste jag säga. Jag kände mig lite som Kallur, där jag klippte en sån här, inte en häck, jag vet inte vad det heter, en sån här som sitter mellan vägpartierna. Vad fan heter den? Reling? Räcke, för fan! Jag ska hoppa över ett räcke som är cirka knähöjd. Ja. Gör ett väldigt spänstigt skutt över det där, vilket personen framför mig inte gjorde. Jag tänkte att här tog jag in 2 meter kanske. Hör hur det bara... Tänker jag så här, måtte det inte vara grenen. Kan det inte snälla vara typ så här från knät och neråt eller någonting. Men jag kan inte stanna, utan här springs det vidare. Och sen så får jag tag på personen. Det blir som en sån här klassisk, du vet, man kastar sig och sen fångar man runt fötterna.
Mm.
Som en sån här björnbom. Ja. Och då tar du ju stopp.
Ja.
Då blir det ju tvärstopp. Ligger och brottas med denna kar och min kollega kommer efter och han säger så här: det enda jag ser är dina skinkor. Alltså det har ju spruckit från typ...
Skinkor som spelar.
Ja, det har ju liksom spruckit från navel till svanskota. Ungefär som när man födde barn. Fast byxvägen. Anna! Kom! Tänk på att jag har fött barn. Knip!
Jag måste gå och byta småbyxor. Det går inte här. Oj.
Ja, du förstår. Det kanske
har
varit lite för bildligt.
Nu, tror jag.
Vi går vidare. Vi måste lämna skinkorna där.
Jag har aldrig spräckt brallan i mellangården, så att säga. Det har jag inte gjort. Men däremot så har jag tappat min tjänstetelefon i toaletten.
Ja.
Och den är inte heller jätterolig.
Nej.
Då när man behöver byta ut den där. När man till slut inte längre kan ducka för att man...
Stopp. Hur plockade du upp den? Jag vill ha detaljerna. Satte du på dig dubbla plasthandskar?
Nej, det kan
eller
inte.
Bara snorklade du dig rakt ner?
Jag dök ner med näven. Här, alltså, här var det fråga om att vinna sekunder.
Men vänta, varje sekund hade du spolat?
Nej, vänta,
jag behöver detaljer.
Ja.
Telefonen åker ner i toaletten innan du har spolat.
Ja.
Men det var det bara, liksom...
Det var, nej, alltså det var inte bolibom, om jag säger så.
Nej, okay.
Bimibim, bara.
Vad är det för jävla uttryck? Bolibom?
Jag kom på den nu. Men du förstod ju vad jag menade.
Ja, alltså direkt.
Ja, nej men alltså jag vet ju att... Tid är ju en väldigt viktig faktor när det handlar om livsuppehållande åtgärder. Så även för en telefon. Gud.
Du tänker att 3-sekundersregeln gäller även i toaletten?
Ja, det funkar ju. Alltså, den blev ju risbehandlad och allt det där, du vet. Så den funkar ju ganska bra med ett undantag då. Det var att jag inte hörde den. Alltså, jag gick inte så mycket ljud i den.
Då så skulle jag inte kategorisera den som att det funkar jättebra faktiskt.
Ja, men
i och med att det har att göra med en telefon.
Ja, nej. Den mådde väl inte i ärlighetens namn superbra. Men, ja, så det är väl en av mina mesta klantigheter ändå. Sådär.
Den mest panikartade klantigheten jag gjort, där det gick som en kall kår, alltså där jag kände nu kommer jag bli av med jobbet. Det var när vi hade gjort en husrannsakan hemma hos en person. Han var inte hemma, utan morsan var hemma, men vi gjorde husrannsakan i liksom, bostaden. Jag sitter med morsan vid bordet och håller något förhör eller någonting, samtal med henne, skriver lite, åker därifrån, hej, och hon tyckte inte så jättebra om oss, åker därifrån, tar ner mot mitt högra ben och bara känner nej, då har jag alltså glömt anteckningsblocket. Du vet ju vad som finns i anteckningsblocket.
Gud, jag känner att jag får ett påslag nu.
Ja.
Och vi dina pratar ju, vägnar
vi pratar ju, det här var ju tiden innan GDPR, men pulen vanns. Vi pratar personnummer, regnummer, förhör, allt sånt där som man har bara suttit. Jag blev iskall och sa till min kollega bara, åk tillbaka nu. Alltså jag kommer bryta upp dörren. Och så börjar vi så här, vad behöver vi nu? Behöver vi backhusis? Är det personell? Rejäl? Vad behöver vi för beslut? Jag bara, skit i besluten, åk dit nu. Så jag ringde på dörren och hon öppnade. Och jag bara snabbt kilade in min fot här mellan och bara, hej. Och då räcker hon fram det till mig. Jag tror att du vill ha den här. Jag har inte tittat i den. Jag bara... Så. Ja. Det var liksom det sämsta misstaget jag har gjort, kan jag säga. Alltså det som kan bli riktigt, riktigt dåligt för så många. Mig själv och
verkligen.
Alla som var i boken.
Och sen är det ju så här att man är ju såklart... Det gäller ju för många yrken. Alltid orolig för att man ska begå något slags misstag eller... Liksom klanta till, jag menar, man är människa trots allt som kan innebära problem för en i någon form av disciplinärt avseende till exempel. Det här om dagen skulle jag skriva en anmälan, jag tror vi pratade om det i någon live. Och då skulle jag ange mig själv som anmälare och klickade ju in mina personuppgifter och då kom det upp en sån här Du får inte göra sökning på dig själv. Ja. Och även om jag vet att det här är ju hur lugnt som helst, för det var ju inget jag hade uppsåt att göra. Nej. Och jag kom ju aldrig åt någonting, så slår det ju an en sträng. Fasen, har jag gjort något fel här nu som kan bli något... Ja. Ja, du vet.
Och allt handlar ju om syftet. Vad var syftet med åtgärden?
Ja, men
jag har också klättrat in i fel lägenhet vid en husrannsakan. Där vi fick beslut om husrannsakan där. Mm. Varpå jag gjorde lite bedömningar och sen så tänkte jag, här kan jag ju ta mig upp. Så jag klättrade upp.
Via, ja, du liksom tog ju som vanligt fasadvägen då.
Ja, ja, jag såg en spaljé, jag såg en stupbräda. Jag tänkte, det här löser jag.
Ja.
Klättra in, hoppa in i lägenheten. En jätteförvånat par som satt där. Och jag bara, tjena!
Ja, oh, gud, förstå vad överraskad man skulle bli. Ja. Tänk dig själv.
Ja, och då var det så här, vad ska jag göra? Alltså, det här får jag inte göra. Nu har jag ju så, men de var helt chill med det. När jag bara förklarade att jag klättrade helt enkelt in i fel lägenhet. Men de var så här, vi gissar vart du ska.
Men jag har ju annars till exempel råkat skjuta upp min tjänsteammunition
i början av min
karriär. Ja, det tror jag är fler med oss som har lyckats med. Mm. Det är ju ganska lätt hänt. Såklart.
Och det du menar är att vi går ner i skjutkällan och egentligen plockar man ut... Det är inte så att du har råkat pom, ute på stadens torg.
Nej, jag kände definitivt
att
inte.
Jag kände att den här, det krävde kanske en förklaring.
Ja, tack snälla Lena för förtydligandet.
Vi går ner i skjutkällaren, man tar ut sin tjänsteammunition och sen stoppar man in övningsammunition. Men ibland så sker denna uttag och intag inte. Mm. Och då så smäller man av sin tjänsteammunition, vilket inte ska ske. Men är ganska enkelt och inte hela världen. Men,
nej, men det där ska jag säga, för det där hände tidigt i min karriär. Och då, det där mådde jag dåligt över. Jag tyckte det var svinjobbigt att gå med mössan i hand. Och, för jag förstod liksom inte riktigt, är jag ensammast i världen om att ha gjort detta? Ja. Kommer det här innebära någon form av... Ja, men du vet. Så jag såg bara, jo, det har hänt en grej. Ja, det här har hänt. Han bara, jaha, var det bara det? Ja, här får du nya. Så det var
jag
liksom
tyckte
inte...
den smällde lite högre.
Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag noterade någon som helst skillnad. Faktiskt.
Ja, okej.
Ja, jag blev ju anmäld också under min aspirant. Det var ju inte jätteroligt.
Hur gjorde du då?
Nej, det var ett ingripande och som fordrade en hel del våld helt enkelt. Och det var en kvinnlig supporter vid ett stort känt fotbollslag i hemmahörandes i huvudstaden som skulle möta Örebro SK i fotboll. Och hon var både påtänd och väldigt våldsam och skulle då omhändertas för fylla initialt. Och så, för då är traditionen att då får man åka med supporterbussen hem sen om man har liksom lugnat ner sig och så. Men då när vi skulle sätta in henne, hon var bojad, alltså hon hade handfängsel på. Och när jag sitter med henne bak så ser jag någonting far upp liksom i min ögonvrå. Och jag ser inte vad hon håller i. Så då finns det ju lite strategier för det där, du vet. Man får trycka till lite upp i fönstret för att försöka avväpna den här personen. Och under det här, och det utbröt då ett tumult. Det visade sig att det var en telefon hon hade lyckats få upp ur fickan. Och inget farligt egentligen, men ändå. Och det utbröt ett tumult. Hon var otroligt våldsam. Och under tumultet så bröt hon en arm. Mm. Som hon sen anmälde mig för misshandel, helt enkelt. Mm. Och det var en jättejobbig situation, men väldigt läraktig också. Alltså vikten av att avrapportera väl och beskriva de här händelserna när man har tvingats bruka våld och vad som har hänt. Så att det var en viktig lärdom, men det var en jobbig erfarenhet där och då. Men det gick ju bra. Det fanns ju många vittnen till det här och det var inga konstigheter så att säga. Jag hade inte använt mer våld än vad situationen krävde så att säga.
Nej, och ibland kan ju se jädrigt aggressivt ut.
Absolut.
Alltså, och felaktigt. Jag har ju ryckt kryckorna av en man som behövde kryckor. Och det är ju ganska taskigt.
Ja.
Men om man inte såg det som hände före, alltså att han gick och slog folk med sina kryckor.
Så förlåt att jag skrattar, men då känns ju rimligt alltså, att plocka av någon krycka.
Han hade faktiskt. Alltså gips från knät till tå på ena benet och hade kryckor, dyngpackad. Det här var också efter sportarevenemang. Det brukar oftast vara sånt här som sker då.
Mm.
Ja, jag har jobbat i söderort och haft hand om liksom Söderstadion, Hovet, Annexet och Globen. Jag vet inte hur många idrottsrelaterade saker man har varit på. Men i alla fall, han gick runt och slog folk med de här kryckorna. Och till slut så lackar ju Ljungdahl och går fram och helt enkelt tar tag i kryckorna och rycker dem ur händerna på honom. Ja. Så han får stå där som jävla flamingo och stå på ett ben.
Ja, nej, men ja, det är väl en rimlig åtgärd.
Jag kan också ha sagt det, att nu du kan vara flamingo. Ja. Nu är det färdigslaget, varpå han kallar mig för en jävla Gore-Tex-hora. Det tyckte jag var kreativt.
Men gud vad oschysst.
Ja, det var ju oschysst. Jag gillar inte ett Gore-Tex.
Nej, jag menar det. Taskigt. Några missbedömningar. Du nämnde ju den här bommen i P-huset, om man nu ska kalla det en missbedömning. Mm. Men du missar ju uppenbarligen den här lilla, lilla bommen som fanns framför bilen.
Ja.
Jag har ju åkt igenom en rondell i kanske 100 km i timmen också. Det var inte jag som körde, vill jag poängtera.
Är det den uppe i Åre eller Krokom eller där? Nej. För här finns det väl en rondell som ingen någonsin har sett.
Nej, det här var definitivt inte den rondellen. Det här var en ganska liten och ja,
oansenlig rondell.
Rondell. Det är ju också så här, jag har för mig att vi skulle åka på ett automatlarm som ju oftast inte är någonting, men det vet man ju aldrig egentligen. Så man står ju på då, och hastigheten felbedömdes å det grövsta, kan man väl säga. Så att vi gick ju på två hjul upp i den här rondellen, och radiobilen var ju liksom bara mos, faktiskt. Och det var ju så där när yttre befäl kommer och plockar upp en då och kör in en till station i bussen, och man samtidigt får ringa bärgare och som får hämta radiobilen. Det känns lite
toppen.
Ja, trist ju. Men det är sånt som kan hända, såklart. Sen har jag blivit blåst en gång också.
Jaha.
Av en bilist. Jag och min kollega slog stopp på ett fordon som drog både ett rödljus och körde, du vet, slalom mellan körfilerna i innerstaden. Och vi stod lite illa till. Men vi gjorde först ett snabbt stopp, och så var planen då att du får köra fram lite grann så vi ställer oss lite bättre till. Och när han vevar ner rutan så är han superstressad och säger: "Åh, min dotter är i fara och hon har skrivit sms till mig att hon är uppe på stan här och i en väldigt utsatt situation." Och vi gjorde ju en snabb då utvärdering av den här informationen och bedömde att då är det mer prioriterat i den här situationen än att skriva en obot. Och det kan vi göra på honom senare.
Jajamän.
Så. Mm. Ja, men okej. Okay, ja, vi följer dig, så att kör på du, för han låg ju framför oss. Så följer vi med. Sen vek han av runt hörnet och drog i 200. Och sen såg vi aldrig honom något mer.
Fast lite roligt
ändå. Ja, det är lite kul. Men han fick ju sin bot sen ändå. Men kreativt ändå.
Det tycker jag.
Ja.
Jag är lite intresserad av persedel. Alltså prylar och utrustning. Du hade ju din skylt upp och ner.
Ja.
Jag har ju ett par på lager. Jag gissar att du är lika så. Hur jävla svårt ska det vara att kunna ha sakerna rätt?
Men alltså, det är ju de här, de gör det ju svårt för oss. Jaha. De som konstruerar grejerna. Ja. Ja, men alltså, låt mig bara nämna som hastigast. Vi har fått nya axelklaffar, Lena, sedan du slutade.
Jaha.
De här axelklaffarna har någon form av... de har någon form av behåring.
Va? Så har du behåring?
Ja, alltså på insidan av klaffen så är det som ett hårskikt.
För att de inte ska glida runt?
Det,
eller?
Det är ju något form av ludd, såklart, men det ser alltså ut som grått hår.
Så när och då vänder du dem ut och in?
Nej, men när jag ska trä dessa små rackar, de är dessutom väldigt så här gracila numera. Mm. Förr var de kraftiga liksom och vävda. Ja. Nu är det något hittepåmaterial. Så när man ska trä dem där på sina klaffar, eller då blir det hår på axel, så att säga, själva axelpartiet.
Vad då,
jag ser ut som någon form av Chewbacca ibland.
Så Doris?
Ja, nej, men det släpper ju hårtussar från dem.
Jag kan säga mina sista klaffar, jag var ju faktiskt kommissarie.
Alltså, det är stort.
Exakt. Kommissarie Ljungdahl. Så att, och det var de enda klaffarna som jag kunde sätta åt rätt håll. För annars så visste inte jag aldrig vad...
Det var de enda klaffarna jag kunde ha.
Ja, det var inga andra som passade. Det var bara de. Yeah. Nej, och nu tänker folk, vad fan har hon fått hybris? Nej, men så här är det. När man är lärare på polishögskolan, i alla fall var det så då, då blir man automatiskt uppgraderad till kommissarie. Yeah. Så att man går runt och är kommis helt enkelt. Mm. Vi brukar kalla det för låtsaskommissarie. Ja, men de i alla fall de, för annars så hamnar de ju alltid åt fel håll. Man visste inte vad som var in och ut på de här, ja, skitsamma. Men en rolig situation, och det var faktiskt inte jag, men en person som jag känner mycket väl, som hade kastat i sig sin mat. Mm. Och sen så hände det ett grovt brott, och den här personen blev då inkallad typ först på plats. Vi pratade platschef då. Mm. Kommer dit, nu gör vi så här, går ihop med räddningsledaren, pratar bla bla bla, och sen kommer en kollega fram och bara lite så här, då hänger det en halv lökring på båtmössan fram. Över själva märket så hänger liksom en halv, inte just en, inte en sån här friterad, utan liksom en halv, ja men sån här slicead lökbit som är på hamburgaren, hänger och dinglar fram på båtmössan.
Men det är så ovärdigt.
Samtidigt som man står så här, nu gör vi så här, jag beslutar om det här, beslutar om det här. Mamma, du gör ingenting. Du gör absolut ingenting. Du är
lätt att ta på allvar också.
Verkligen.
Ja, men apropå båtmössan så har man ju också blivit prankad några gånger. Så här att ens kollegor har vänt på märket på mössan och även men, klaffarna och så där.
Du, vi måste ha ett helt avsnitt om pranks.
Ja, men det är ju kul ju.
Jag vet inte om jag har varit på en osedvanligt sjuk enhet, för det har ju prankat så in i helvete. Mm. Jag kan berätta om en som är inte kanske, den kanske inte är så rumsren nu när jag tänker efter, men det var faktiskt roligt där och då. Men det är när en person, om han fyller 50 eller vad det nu är, när man kommer till polisgaraget vid Fridhemsplan och ska ner där, då stannar man vid en vaktkur och sen kommer, visar man sitt lägg och sen går vakten ur och sen får man öppna allting i bilen så att de ser att man inte har något skumt med sig in.
Jaha.
Och alla i bilen får visa lägg. Mm-hmm. Så de går ut och kollar i bagageluckan och så här. Det är för att det är lite
skyddsobjekt.
Det som den här personen inte vet, alltså kollegan, vi kan kalla honom Ulf för att han hette det.
Ja, det är taget.
Då har någon köpt en uppblåsbar Barbara och tagit ur lite luft och bänt ihop henne så att hon ligger i bagageluckan så här ihopträngd. Så när vakten går ut så här, och Uffe är kanske det torraste och tråkigaste du kan hitta, som fnöske. Vi kan kalla honom Suruffe, för det var det han kallades. Vakten går ut, går till bagageluckan, öppnar det, var på den här bara flång. Och vakten tittar på honom och säger, du har en medpassagerare. Han bara, nej, jag har ingen medpassagerare. För han har ingen aning om vad som försiggår där bak.
Nej, vad roligt.
Och så står ju då såklart andra filmar. Men vi kan ha ett helt eget pranks-avsnitt, såklart.
Ja. Jag kom på en liten persedel-relaterad grej som hände mig för ett par år sedan när jag skulle bli...
Apropå persedel, Anna, vad har du gjort? Alltså, jag ser ju dig på FaceTime här. Vad gör du med dina kläder?
Jag har gjort någon form av semi-avklädning som fungerar i poddmiljö. Jag kan ju nämligen inte... Jag blir väldigt varm. Jag kan inte dra tröjan över mitt huvud.
Du har tagit av dig alla kläder, men de hänger kvar runt halsen. Är det för att du inte kan ta upp?
Inte alla.
Ja, men... Du är ju bar på sidorna.
Ja, men det är ju bara mina extremiteter som är i dagen.
Ja, förlåt.
Ja, i alla fall så skulle jag ju då bli doktorand för några år sedan. Och då måste man ju presentera sin planerade forskning, som i mitt fall ska vara över 8 års tid, inför en betygsnämnd. Och när jag kommer dit så får jag veta att jag får inte ha en PowerPoint till min hjälp som jag hade planerat. Och dessutom så måste jag nu då presentera 8 års forskning på engelska utan något stöd.
Nämen.
Ja, och det här aktiverade ju mitt sympatiska nervsystem.
Svettkörtlarna.
Jag hade kraftig utsöndring av svett. Jag blev så stressad och nervös. Ja. Men jag tog mig i alla fall igenom det här momentet. Jag fick en del frågor, det var tufft, men det var Det var tufft, men det gick bra, om man säger så.
Du var säkert så vansinnigt förberedd, så jag är inte ett dugg orolig för att du levererade.
Men det funkar i alla fall. Men när jag sen då kommer ut så noterar jag hur jag har Tom Jones LPs under respektive arm. Och... Och jag har även denna morgon vänt min blus ut och in. Så jag har en du vet, det är också en sån här blus. En flärp. Vissa fabrikat har ju någon form av...
Som ett helt nystan. Jävla blädderblock.
Det är som ett blädderblock.
Ja,
som
ja.
Stod rätt
A,
ut i nacken.
A1.
Ja.
A1 blädderblock.
Oh, fast jag tänker att då måste jag trott att jag är någon form av professors ämne bara. Det kanske var till min fördel i den situationen. Men det kändes ju inte toppen.
Ja, du tänker lite så. Som ett litet flottigt geni.
Ja.
Som de ofta är.
Exakt, exakt. Ja. Men du, har du gjort några misstag som du har liksom dragit några viktiga lärdomar av då? Lärt dig någonting bra av?
Ja, men jag skulle säga så här, efter att ha jobbat med narkotika i väldigt många år, jag har ju liksom funnit mig själv stående i ett jävla dammmoln av heroin, amfetamin, kokain, där någon bara har fått en mikrosekunds för mycket fladderutrymme av mig.
Mm.
Alltså att jag varit för bjussig med friheten att röra sig.
Frisgraderna, ja.
Ja, och därmed så bara, det bara dammar till. Och det, det är så ovärdigt att ligga på alla fyra i trapphus och försöka skrapa upp heroin.
Ja.
När det strax där innan var i ett emballage.
Ja.
Så att misstagen... att låta folk bestämma själva var de ska stå och var de ska ha sina händer och vad de ska göra. Mm. Det gör man färre och färre gånger och man liksom snurper åt det deras sprattelutrymmet mer och mer. Och sen så på samma tema så har jag ju då när jag har haft narkotikautbildningar har jag ju utnyttjat gymnasieelever som figuranter och då ska de få gömma knark på sina kroppar och sen får de som ska bli narkotikapoliser få öva på att leta. Mm. Och det är jätteroligt att se vad fingerfärdiga och fiffiga de är. Så att leta om lott, alltså att en person letar och nästa letar på samma ställe och sådär för att man missar och missar och missar. Och den sista grejen jag lärt mig av att jag gjorde alltid hopptestet när jag gick in i trapphus. Har du gjort ett hopptest?
Nej, vad är det för något?
Det är ett test om du har en tjänst som du ska smyga väldigt mycket. Nu gör jag ju inte kriminaltekniker för ni kommer ju med liksom en buss med jävla gadgets.
Ja. Men för är vi inga smygare där vi inte.
Nej.
Nej.
Men för oss som är smygare, då får det inte skramla. Det får inte gnissla. Det får inte låta, det får inte surra, det får inte blinka, det får inte göra någonting. Så precis innan man går in i det här utrymmet där man ska smyga, då hoppar man helt enkelt.
Mm.
Man hoppar på plats och ser till att allting sitter
hur
fast.
Hur låter jag?
Du ska låta helt knäpptyst och dina sulor får absolut inte knarra eller gnissla.
Åh gud, skulle jag göra ett hopptest när jag ska åka ut på jobb, då tror jag skulle dra av hälsenan eller någonting.
Du skulle inte lyfta. Det skulle bli en halvdan tåhävning för dig.
Exakt.
Men
bra lärdomar. Ja, men alltså, jag känner ju igen mycket av det här du beskriver, men så det här, den här godtrogenheten till exempel med frihetsgraderna vi pratar om, det är ju en mina som de flesta går på liksom, i sin tidiga karriär. Men det jag direkt tänker på, det är faktiskt en händelse som skedde innan jag kom till polisen när jag jobbade som tandläkare och jag var ganska nybakad tandläkare och skulle operera bort en visdomstand på en ung tjej. Och det här, när man ska göra det förenklat så måste man borra bort lite ben för att få ut handen. Och när jag borrade ben på henne så blev det här handstycket som man borrar med blev överhettat. Så jag brände mig som tusan i handflatan. Och när jag gjorde det så liksom reflektoriskt så ska jag dra ut det där ur munnen. Och då går jag emot hennes munslemhinna. Så hela det yttre lagret av munslemhinnan det bara rullar ihop sig. Som en
slut.
Som en korv i kinden.
Som en hälsena på en innebandyplan.
Ja, fast i polishuset.
Ja.
Ja, fast...
Nej, men fy! Ja. Vad fan lärde du dig av det då?
Jo, men jag kom ju till det.
Ha grillvantar på dig när du opererar folks tänder.
Ja, men det här läkte ju jättefint. Det var ju inga problem så. Men så var det ju dags då för henne att komma på ny undersökning. Och då noterade vi att nu behövde ju tanden på andra sidan opereras ut. Och då säger jag till henne så här, vet du vad? Jag kommer skriva en remiss till käkkirurgen så hjälper de dig med det här. Jag tror att det är, vi brukar göra så när det blir lite så här tokigt första gången. Mm. Och då reste hon sig upp och så sa hon så här: om inte du tar bort tanden, då får ingen ta bort tanden. Och det lärde, ja, och det lärde mig så här att om man är, alltså alla kan göra misstag i sitt yrkesliv och i sitt privata. Men om man är någorlunda kommunikativ och empatisk och faktiskt visar att det här blev tokigt, jag är jätteledsen för det här, jag kommer göra allt jag kan för att ställa till rätta, och det här är liksom, alltså informativ. Då kan man liksom, då bygger man upp
hem.
Lite, hämta hem, ja. Man bygger upp lite av det där kapitalet. Och det gäller ju många yrken. Alltså man kan ta människor helt enkelt.
Ja.
Så att, att vara liksom uppriktig och ärlig i den mån det är möjligt, det tror jag man vinner väldigt mycket på.
Gud, så många gånger man rent polisiärt som person bara har bett om ursäkt.
Ja.
För att man, ja, att att liksom ta någons frihet, du får inte hålla där och henna ska där och bena ska vara där, och du vet, det är ju jävligt kränkande. Men om man hela tiden liksom förklarar och är informativ varför, och jag har gått på misstag flera gånger och jag vet ju inte vem du är och nu får det bli så här, och om jag har fel så, ja men alltså, då brukar det gå väldigt bra.
Då köper ju människor läget ju.
Ja.
Helt rätt. Du, det här, alltså jag känner att det här är ju ett tema som vi skulle kunna ägna 5 avsnitt till. Vi har ju bara liksom snuddat på ytan, känns det så.
Ja.
Nu tror ju folk att vi är helt odugliga, men faktum är att alla har ju sina...
Välkommen till de nya lyssnarna. Det är vi som är era experter. Vi kan krim. Vi kan inte klä på oss. Vi kan inte köra bil. Vi kan inte äta. Vi kan inte hantera folk, men vi är så himla bra på det här.
Men vet du, jag tror att våra lyssnare har full förståelse, och jag tror att människor kommer känna igen sig. Ja. Ingen är väl perfekt. Och apropå det så tänkte jag att vi ska runda av det här avsnittet med en liten lista som handlar om några andra exempel på människor som har haft dåliga dagar.
Veckans lista.
Vi börjar med plats nummer 5, och det här handlar om en historisk händelse som du kommer att känna igen. Vi pratar om Titanic. Och det var så här att innan det här fartyget skulle be sig ut på sin första seglats 1912, tror jag det var, så bestämde man att man skulle byta ut några kollegor, eller några, vad heter det, vad heter de som jobbar ombord?
Besättningsmän.
Så heter det. Och då var det bland annat en styrman som blev utbytt mot en lite mindre erfaren kollega. Och innan den då mer erfarna kollegan skulle mönstra av, så glömde han att överlämna nycklarna till skåpet där fartygets kikare fanns.
Typiskt.
Och sen känner vi ju till vad som hände. Titanic seglade rätt in i ett isberg och sjönk till havets botten. Mm. Och den här utkiksmannen, den mindre erfarna besättningsmannen, han överlevde. Och han insisterade fram till sin död på att han hade upptäckt isberget. För mig låter det lite paradoxalt, för att han säger att han hade upptäckt isberget i tid om han hade haft en kikare. Jag vet inte, ett isberg känns ju rimligen som att man borde kunna upptäcka ganska tidigt utan kikare, men enligt historieböckerna var det i alla fall så det gick till.
Ja.
Det är lite, ja, det är lite intressant. En dålig dag på jobbet. Plats nummer 4. Och det här handlar om att klä sig rätt vid tjänsteuppdrag. Och nu tar jag dig tillbaka, Lena Ljungdahl, till Lützen 1632. Ja.
Är det något jag kan, så är det det.
Ja, men det är härligt. Och då vet vi att Gustav den andra Adolf stupade ju där i Lützen. Och håll i hatten nu. Det här ansågs ha berott på att han bar, nu kommer du få ett nytt ord som du inte har hört, älghudskyller. Smaka på ordet.
Är det en småbyxa?
Nej, det här är en kort rock som man kan bära som ett kroppspansar. Och han valde då att bära den här lilla rocken istället för en rustning. Och det anses av vissa förståsigpåare blev liksom hans fall. Hade han haft rustning på sig och tänkt över sitt persedelval så hade han kanske överlevt.
Men sen, gjorde han det här för att det där rustningen var för tung eller var han mer fashion first?
Nej,
framgår det?
Varken eller. Det finns uppgifter om att han faktiskt hade drabbats av en skada. Alltså att han hade sårats ganska allvarligt vid en annan drabbning en tid tidigare och fått en kula i bröstet. Och den här gick inte att ta bort. Och då kunde han inte bära en så kallad harnesk, en bröstplåt.
Nej.
Så kanske var det kopplat till det så att han valde sin lilla älg... sin lilla älghudsrock. Jag tycker det är helt fantastiskt.
Kan vi få ut en bild på Insta sen?
Absolut,
på
den ska ut på Insta.
Mm.
Så att ja, att klä sig rätt för tjänsteuppdrag är viktigt. Då har vi plats nummer 3. Och nu handlar det om Beatles. Det var ju så här att de ville ju bli signade av ett skivbolag. Så 1962, den 1 januari, då hade de en audition för ett skivbolag som heter Decca Records. Så de framförde då 15 låtar under en timmas tid. Och sen fick Decca Records lite betänketid. De skulle liksom fundera på det här, överväga möjligheterna för dem och intresset och sen återkomma. Och det gjorde de också med motiveringen att gitarrmusik är på väg ut. Så de signade aldrig Beatles.
Aj, aj, aj. Ja.
Och det kan man ju tänka att de faktiskt fick ångra sen.
Har du med Leif Loket Olsson på 2:an eller 1:an nu?
Om jag har Leif Loket Olsson med i 2:an, vad säger du, Lena? Nej.
Jag vill bara inte ta samma tema, men fick inte han förslaget när det var så här bingolotto i början. Han var ju någon och då, att han skulle få liksom provision, typ du får en spänn per såld lott eller någonting, och han tackade nej till det men tog istället någon form av lön.
Nej.
För det här med bingolotto skulle ju inte bli så stort.
Nej. Nej, det har jag inte hört, men det var ju faktiskt ett bra exempel annars.
Ja.
Nej, jag har inte med Leif Loket Olsson i 2:an. Men däremot så är vi på svensk mark nu. Och nu tycker jag att vi måste på plats nummer 2 prata om Ines Uusmann. Du vet sägningen att internet är en fluga som kanske blåser förbi.
Mm.
Nu är det ju så att Ines Uusmann sa aldrig så, utan hon blev helt enkelt felciterad i en intervju i maj 1996. Men däremot så säger hon, hon är citerad i själva intervjun, och då säger hon, var väl kommunikationsminister tror jag vid det här tillfället, då säger hon att jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid som det faktiskt tar åt att surfa på nätet. Och ja, det skulle ju visa sig sen att hon hade ju faktiskt ganska fel där i sin miss.
Ja.
En form av missbedömning. Mm. Är du redo för plats nummer 1?
Mycket.
Och det här tror jag att du kommer fnissa lite grann åt, för nu är vi i polismiljö. Vi är på året 2015 och den så kallade Judogate.
Det här... Ja. Ja, älskar.
Ja, och jag tror att de flesta som är poliser som jobbade 2015 kommer känna igen sig i plats nummer 1. Det här handlar alltså om att en person vid polismyndigheten...
Ja. Det är så dumt, jag orkar inte det här.
Det handlar alltså om ett utskick som görs internt i polisorganisationen om att...
I Gruppweiss, som mejlen hette.
Om att polis-SM i judo går av stapeln den 19 september i Halmstad. Och det här utskicket, det gjordes via stora så kallade distributionslistor. Alltså större delen av personalen, närmare bestämt 25 000 individer, fick detta mejl. Med effekten att när en person väljer reply all, alltså svara alla om man vill vara med i polisens ljud, så kraschar ju alltså hela servern.
Alltså man fick så många mejl.
Ja.
Ja, det var ju rull med personer som svarar på om de ska vara med i judo-SM.
Och folk säger, fast jag håller inte på med judo, men får jag ändå vara med? Och,
ja.
När var det nu igen i september?
Fan, vad behöver man ha för kvalifikation? Funkar, det var ju någon som skrev så här, funkar det med sockerplast och underställ?
Ja, men alltså... Det
stackars
var ju...
utredare som ville försöka få ut ett mejl, något viktigt om något, någonting de höll på med.
Ja, det här var ju naturligtvis inte bra. Men det här var ju...
Det var jättebra, ja, det var det bästa som hände 2015.
Det var väldigt roligt. Men det här tillhör ju en sån fadäs som faktiskt innebär en lärdom. Polisen har ju nu ändrat liksom möjligheten att göra sånt här stort massutskick. Eller sån här möjligheten att svara 25 000 personer går helt enkelt inte längre.
Det är synd, tycker jag.
Men alltså, plats nummer ett, Judogate. Det var vad vi hade att bjuda på det här avsnittet, Lena.
Ja.
Det blev ett lite mer lättsamt avsnitt än vanligt, tror jag. Kanske inte så djuplodat i liksom fakta och så, men...
Men nu ska vi inte avslöja nästa torsdag, men vi kan ju avslöja att nästa torsdag så gör vi ett så in i helvetes lappkast.
Uff,
i feeling. Ja. 180 grader åt andra hållet.
Ja. Innan vi rundar av så måste vi ju flagga lite för Acast supporterfunktion. Om du vill stötta krimpoddarnas krimpodd så gå in i Acast-appen och klicka på... Ja, vad står det? Supporter.
Det står supporter.
Ja.
Och det man gör helt enkelt är att man väljer en valfri summa, engångshändelse, om man vill supporta podden helt enkelt, så att vi ska kunna fortsätta med det här.
Mm. Och vill ni komma i kontakt med oss så kör vi ett instakonto, Ljungdahl och Ginghede, och vi har en mejl, ljungdahloginghede@gmail.com.
Och så hörs vi på måndag. Glöm inte att vi också har måndagsavsnitt. Lite kortare, inte alltid krim, men det är veckans spaning. Någonting som vi klurar över, förfasas över eller bara vill belysa.
Mm. Och kom ihåg att det blir sällan som man har tänkt sig, men det kan bli lika bra eller faktiskt ännu bättre. Bye, ja. Bye.
Bye. We'll be right back.